Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu till vår studio har jag fått hit en person som... Ja, jag tänker så här. Hon har nog ett extremt unikt namn. Välkommen, Myrena Bergli.
Tack.
Hur uttalar man ditt namn korrekt? För det här är ju svårast när folk heter så här. Din mammas namn kunde jag knappt uttala heller. Säg ditt namn ordentligt.
Myrena.
Myrena, ja.
Ja, Myrena Bergli.
Precis. Vad bra att du har ett sånt bra namn. För att söker man på dig så finns det bara en av dig.
Ja.
Och jag fick ju kontakt med dig tack vare din fantastiska mor.
Mm.
Och vad heter hon?
Margareta Bergli.
Aha. Hon har gjort någonting jätteintressant under hösten som vi gjorde ett program om. Hon hade engagerat sig en gång i tiden för en kille som på svenska låter som Eugen.
Ja, Eugen.
Och eller er familj engagerar sig för en flyktingkille.
Ja.
Ja, som var flykting från Tyskland.
Ja, Tyskland.
Efter andra världskriget. Mm. Och boken han skrev hette Fostrad till förbrytare.
Ja.
Ja. Och det är inte bara att han var ju rom.
Ja.
Och det var ett speciellt gäng som hamnade i koncentrationsläger.
Mm.
Och han släpptes därifrån som väldigt ung.
Ja, men jag tror att hans mamma gifte sig med någon SS-soldat och lämnade barnen på gatan och de fick klara sig själva.
Ja, fruktansvärd historia. Ja. Som din mamma engagerade sig. Och nu hade ett museum i stan gjort en utställning om det.
Ja.
Och hon hade sett till att materialet kom dit.
Mm.
Och sen fick jag ju veta av din mamma att Margareta då, hon och hennes man, din pappa, Per-Arne Bergli, de hade gett sig iväg till Nepal tillsammans med dig.
Ja.
1970 var det. Hur gammal var du då?
Ja, då var jag 2,5 år.
Ja.
Och fyllde 3 när vi var där.
Du var där ett helt år?
Ja.
Ja. Och ni hade inte jättemycket mat och bodde inte jätte... Och du blev sjuk, där berättade hon... Och vissa ungarna i den där byn dog, men du levde.
Ja, 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 men det är väldigt tråkigt att jag var så ung när vi var där så att jag inte kommer ihåg någonting. Det enda jag kommer ihåg är känslor.
Och lukter, va?
Ja, och sen har vi ju alla bilder för de fotade och filmade så mycket. Så att ibland vet man ju inte vad som är ett äkta minne. Eller, ja.
Och det var till Nepal de åkte och din pappa, han är alltså professor, nu kallas det emeritus när man... I religionshistoria. Mm. Och då intervjuade jag dem, både dina föräldrar. Och din pappa har ju träffat Dalai Lama. Bara det är ju, blir man ju sån här, vad heter
ja,
det?
Ja, jag med.
Du också?
Ja,
ja, som 3-åring då.
Ja, så att det är lite synd. Där är många foton, men jag är ju så liten. Så att de fotar ju liksom från bröstet uppåt. Så jag står ju under.
Ja, det... ja, fantastiskt. Och du har startat ditt liv på detta. Och numera så är Dalai Lama...
Jag är välsignad också.
Du är välsignad?
Ja.
Ja, men om jag går till ditt namn där, Myrena, hur kommer det sig att du heter det?
Ja, men det hittade mamma och pappa på.
De hittade på det?
Ja, för det finns ju något liknande, men de var ju väldigt mycket på Moderna Museet på 60-talet. Och kollade på experimentfilm och ja.
De var väldigt radikala, dina föräldrar.
Ja, det var de. Och då hittade de en amerikansk regissör som de gillade väldigt mycket. Och han hade en dotter som hette Myrena.
Aha.
Men då gjorde de om namnet till mer svenskt uttal och stavning.
Aha, fantastiskt. Mm. För jag såg att du hade i alla fall 2 syskon med vanliga namn, Anton och Elin.
Mm.
Så då för att jag vet, vårt första barn döpte vi till Theodor nu är Theodor ett ganska normalt namn, men då var det ganska ovanligt så att hela släkten bara hopp, ni kan inte döpa barnet. Nej. Så att nummer 2 fick ett vanligt namn.
Ja. Nej, men så är det ju med Anton och Elin.
Ja.
Anton är född 73 och det var inte vanligt då.
Nej, okej. Okay. Så det var ändå lite ovanligt.
Ja.
Ja.
Nej, men det var ju lite sådär krångligt i uppväxten. När man växer upp i 70-talet i Tyresö.
För du är uppväxt på Fornudden.
Ja.
Och det är din mormor och morfars hus, var det så?
Nej, min mammas mormor och morfars hus.
Var det din mammas mormor och morfars hus?
Ja,
okay.
Ja, morfar. Så ja.
Var ligger det?
Poppelvägen.
Poppelvägen, ja.
Ja, mm. Ganska nära... Dreviken.
Just det.
Mm. Så att när jag var liten var ju inte vägen asfalterad och det var bara grusvägar och sommarstugor.
Uh-huh.
Och sen någon gång 75, kanske 74, där någon gång började folk börja bebyggas och flytta in fler människor.
Mm. För mig är ju hela Fornudden, det är ju liksom rikemansområdet, ja, i Tyresö. Det är de dyraste villorna av alla.
Ja.
Mm.
Det, ja, Fårdal är ju ganska...
Ja, fast det är mer tjänsteman. Fårdal är ju mer tjänstemanområde, vad jag förstår. Ja. Och om man pratar rikedom så handlar det om gamla Tyresö och disponentvillor, ja, och sånt, ja, förstås. Men då gick du i vilka skolor då?
Först årskurs 1 gick jag i Alléskolan. Och det var ju en... I källaren på ett av husen på, vad kan nu vägen heta, Gärdesvägen.
Just det, för på den tiden var det ju jättemycket ungar och vi fick inte plats, nej, allihopa.
Mm. Nej, och då gick man där klass 1A och 1B.
Mm.
Och då var vi bara där i ett klassrum. Och sen, ja, men lunchen kom dit, mattanten kom dit och vi hade bänkplast i våra
vad skönt.
Så, uppfällbara skolbänkar. Så. Ja. Så det var ju... Ja, fint. Och sen var det lite läskigt, skulle vi flytta till Fornudden skola i årskurs 2.
I gamla Fornudden skola, ja, den som är riven.
Ja.
Mm.
Och då gick jag ju där till årskurs 6. Och sen började Kumla skola.
Ja, och då var det på den tiden när du gick i skolan, du är född 68.
Ja.
Ja. Då fick ni fick inte heller välja, utan man placerade sig i de skolor som fanns, va?
Ja.
Ja. Och när du gick i Kumla skola, för att... Min mamma var ju lärare där, hon hette Sofie Winander.
Mm.
Och det var jättemycket elever. Och vissa, ibland fick de ju bussa elever, ja, till andra kommuner, har jag för mig. För att det var...
De som är födda 65.
Jaha, var det de?
Ja, de fick ju, många fick börja på Bergholm i Bagarmossen.
Ja, det var så, ja, precis. Mm. Mm. Och efter Kumla, vad tog du vägen då?
Tyres gymnasium.
Jaha, det, just det. Du hann med det.
Ja.
Och då var det ganska nybyggt, va?
Ja, så att de som gick i trean då var liksom den första årskursen som tog student, eller gick, ja, ut årskurs 3.
Mm. Vilken linje, heter det linje eller program på den tiden?
Linje tror jag.
Ja, ja.
Social.
Social?
Ja, den finns ju inte längre.
Nej.
Det var en tvåårig. Jag var så skoltrött, det var mamma som valde var jag skulle gå.
Som så många andra, ja, man visste inte. Nej. Det var så skönt, tycker jag, när andra tar val åt, ja, den som man slipper.
Ja. Och, då, det, ja, och då var det ju bara, alltså det var ju samma sak där med skolvalet, man kunde ju inte välja något,
nej,
annat.
Nej.
Ifall man inte ville gå något specialprogram.
Ja.
Mm.
Vad ville du göra när du hade gått social? För det var väl en ganska trivsam utbildning, va?
Ja, men det är ju som samhäll, ja, samhällsvetenskaplig, bara att den är tvåårig. Nej, jag vet inte. Jag ville väl jobba socialt. Alltså som kanske på något boende för ungdomar eller socialsekreterare. Eller helst, drömmarna var ju konstnär, men det...
Ja, för din mamma har ju, och kanske även din pappa då, men jag vet ju mest om din mamma i och med att hon har berättat att hon har varit väldigt engagerad i allt möjligt,
mm,
i socialt arbete.
Ja.
Ja, så du är uppfostrad i en familj där man bryr sig om andra, ja, människor.
Ja, verkligen.
Ni öppnar ett hem för alla möjliga.
Ja.
Ja. Men vad hände sen då? Vad fick du jobb efter social linje? För det var inte plätt lätt att få jobb då, efter det, va?
Jo, men då var det ju lätt. Då kunde man ju få jobb. Jag började ju jobba inom hemtjänsten här i Tyreset.
Ja,
ja.
Det var bara ringa dit och säga jag vill,
ja,
jobba.
Ja.
Fick du någon introduktion?
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det var ganska knapp.
Jag jobbade också där, ja, så det kunde man jobba, ja, extra.
Ja.
Och då var det inte så att man fick sköta folk i sängar som låg sjuka som,
nej,
idag. Utan,
nej.
Du fick väl dammsuga och städa,
ja,
och,
ja,
och diska lite grann, ja, och handla.
Ja, nej, men nu kom jag på först att börja jobba, sommarjobba på... Alltså jag har ju alltid jobbat sedan jag var 14.
Åh! Oh.
Jobba på en restaurang, Tippen, i Högdalens industriområde som serverade... I frukost till grovarbetare, så lunch, och lunchen började man servera klockan 9 på morgonen.
Ja, just det.
Ja. Och kocken var full och kedjerökte.
Du träffade på världen redan då.
Ja, och sen hade jag en av mina kamrater, hennes föräldrar hade städföretag.
Jaha.
Så att då städade jag hela gymnasiet.
Så du fick in lite extra pengar, ja, och kunde göra det du själv ville?
Ja,
ja.
Och sen då när jag tog studenten, då jobbade jag en sommar på Stureby sjukhus. Det var det. Hemtjänsten kom lite senare.
Ja, just det. För där fick man introduktion,
ja,
eller hur?
Ja.
Och det ska vi då tala om för alla unga människor som inte visste hur det funkar förut. Att då var det bara att fundera, vad vill jag jobba någonstans? Så ringde man.
Mm.
upp någonstans och så fick man prata med en trevlig människa. Ja, men kom på måndag, vi har ett startprogram här, introduktion. Och så gick man bredvid någon dag och lärde sig att torka, vad heter det, sängar och sånt där. Man var,
ja, var ju... och bädda när ja. Någon ligger i sängen.
Ja,
och...
precis, draglakan. Ja. Sen var man klar så, ja. Som vårdbiträde och fick börja.
Ja.
Så var det.
Mm. Mm. Så var det. Men då samlade jag upp lite pengar och så åkte jag till England som au pair ett år.
Det var ju bra.
Mm, jättebra, för jag kunde inte engelska.
Du kunde inte engelska?
Nej. Alltså, nej, men på den tiden, det fanns ju inte internet och nej. Alla tv-program var ju textade på, precis. På svenska. Så att...
man behövde åka någonstans ja. Och prata.
Mm.
Och då blev du, för då blir man ju duktig, då tvingas ja. Man ju att prata.
Ja.
Vad bra, vilken bra grej.
Ja, så det gjorde jag i 10 månader.
Åkte du någonsin till Nepal?
Nej.
Jag tänkte, jag är så imponerad.
Ja, men det där är ju lite tråkigt. Jag pratade ju nepalesiska när jag var 3.
Ja, du kanske skulle åka tillbaka och säga till Dalai Lama att här är jag igen. Ja. Ja, men sen då, vad hände då efter det? Efter au pair-tiden?
Jo, men jag hade kanske inte toppen betyg från gymnasiet. Fast det var en skön... och lugn linje.
Aha.
Så att då började jag plugga på komvux. På
ja.
Och då låg komvux på föräldskolan.
Ja, och vi är ju i gamla föräldskolan, en del av gamla föräldskolan. Och på den tiden så var ju hela kvällarna var fulla med folk här på föräldskolan. Jag gick ju här på föräldskolan när det inte var komvux. Mm. Men sen när det blev färre elever, då fylldes ju hela den här skolan. Sen blev det på dagtid också, va?
Ja, det där vet
jag. Kvällstid var ja. I alla fall från början.
Ja, jag tror att det var dagtid också då när jag gick.
Vilket år pratade vi då om, tror jag?
87?
Ja, precis.
Mm.
Och då var det ganska lätt. Man kunde liksom läsa upp sina gymnasiebetyg. Mm. Jag vet jättemånga som gick på komvux här på föräldraskolan.
Ja, för jag började läsa matte. Och då tog jag en kurs som... jag tog 7, 8, 9 på en termin först.
Ja, precis.
Och sen läste jag. Sen läste jag upp jättemycket ämnen så att jag typ har 3 år ekonomisk.
Men visst är det fantastiskt, tycker jag, när man då suttit i ett skolsystem i 9 år.
Mm.
Och sen pluggar man kanske med sina barn. Jag gick inte på komvux efter, men man då skulle läsa barnens... Vad kul det var, vad intressant det var, ja. vad lätt det var. Medan där man sitter där och inte vill.
Ja.
Så att, och många människor säger ju att när man går på komvux, det är egentligen bättre än att när man sitter i 7, 8, 9.
Ja.
För då har man ju fullt upp med killarna i klassrummet eller i sina hormoner eller vad man ja. Nu har fullt upp med.
Ja, verkligen. Och nu var ju inte jag gammal, jag var ju 19, men man har ändå... jag har varit i England och jag har jobbat lite och så, då kan man börja förstå, vad ska jag ha den här matten till?
Ja, man blir motiverad.
Mm.
Ja. Och vad gjorde du sen efter det då?
Ja, men då, jag tog ju på lite så halvfart eftersom jag har lite problem med att läsa.
Mm.
Inte läsa romaner, men
ja.
Läsa i skolan.
Ja.
Och då började jag jobba som kvällsvaktmästare här på Forellen.
Ja, och vilka, för vi har ju haft fantastiska personer som har jobbat som vaktmästare. För när jag gick där så hade vi en som hette Eva Jansson. Hon hette någonting innan hon gifte sig med kommunalråd här. Hon hette Gunnar Jansson. Hon var fantastisk. Utan henne hade föräldraskolan inte funkat för mig. Därför att hon såg till att allt... alltså det var henne man gick på rasterna och hon som fixade... ja, och man höll på med elever och hon hjälpte till. Mm. Så vaktmästarna som hade en liten bås där nere, va?
Vid entrén precis.
Ja,
ja.
Och det var de som, för föräldskolan var ju lite, som elev var det ju väldigt, alltså det var ju dålig, eller väldigt bra akustik skulle man kunna säga. Det var ett jäkla liv. Eller, och så vaktmästaren var viktig att de var där. De var ju där eleverna fanns.
Ja.
Vid pingisbordet, va? Vi hade en rundpingis där nere.
Ja. Alltså det flyttades lite, det fanns biljardbord också, men jag tror de bytte plats lite.
Okej.
Okay. Och så byggdes det något litet bibliotek där pingisbordet var. Ja, jag kommer inte ihåg.
Men du fick jobba som vaktmästare?
Mm, på kvällarna, och det var ju jättemycket kurser. Medborgarskolan, vad fanns det mer för några?
ABF och sånt.
Ja.
Alla höll på här.
Ja, och det fanns ju alla möjliga sorters kurser. Skärgårdsskeppare, aktiekunskap, företagsekonomi och... ja.
Det var fantastiskt bra.
Ja,
det var innan C3L.
Ja,
för att sen flyttade ju hela komvuxverksamheten till C3L.
Ja.
Och det blev ju Tyresös bästa grej som vi gjorde under den här tiden när folk blev arbetslösa.
Mm. Ja, men jag var med första flytten upp till C3L och hjälpte att konka skåp och sånt där. Nej, men så det gjorde jag direkt efter England och pluggade och jobbade på Forellen. Och det var en väldigt rolig och bra tid.
Ja. Men var bodde du fortfarande hemma när du jobbade här?
Eller? Ja, då bodde jag väl... Ja, och sen så har jag en faster som är läkare. Är pensionerad nu och jobbade mycket... Hon är krisexpert i Sverige.
Oj,
och jobbar mycket i Afghanistan och Libanon för Röda Korset. Och,
oj!
Ja.
En till släkting måste jag intervjua.
Ja. Ja, verkligen. Men, och hon har ju en stor härlig lägenhet för Odenplan som behövde passas då när hon var borta.
Fantastiskt. Vilken dröm.
Ja, 20 år. Och, ja.
Ja, det är då man träffar sina vänner för livet.
Ja. Ja. Så då bodde jag mycket inne vid Odenplan också.
Men nu bor du vid Krusboda.
Mm.
Har du bott där länge?
Jag är sedan 2010.
2010, det är inte så länge.
Nej. Nej, de flesta grannarna tycker att jag är nyinflyttad.
Jag vet. De som flyttade in på Krusboda när det byggdes, det kallas ju för Krisboda, kallade vi Krusboda för att folk hade det så mysigt tillsammans på sina fester och bytte liksom.
Ja.
Så det är väldigt mycket äktenskap.
Så kan det nog kanske vara fortfarande.
Fast de måste vara i 80-årsåldern, de som flyttade in, 80-90-årsåldern, de som flyttade in från början, tror jag.
Ja.
Ja, så att det är en ny generation som bor där. Ja. Jaha, men nu måste vi fortsätta här. Då jobbar jag här på Forellskolan. Sen då?
Jo, men jag jobbade och sen så tänkte jag, vad vill jag göra egentligen? För det här med skola, det tänkte jag, det började jag bara jobba med för att jag fick den möjligheten. För jag började vicka lite.
Ja, för det var också så. Ni fattar hur lätt det var med jobb för.
Ja, och så var det så att min lärare som jag hade på... Jag vet inte om jag hade henne som mattelärare. Nej, det hade jag inte, men jag träffade ju på henne på Forellen. Jag tror att hon hette Birgit Lidman.
Okej. Okay. Mm.
Och hon skulle vara tjänstledig i 3 veckor för att hon, jag vet inte vad hon skulle göra, om hon skulle jobba på Krusboda skola, kanske som rektor eller så. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej.
Det är ju länge sedan. Och då frågade hon mig, kan inte du ta mina lektioner i 3 veckor?
Du har läst matte alldeles nyligen.
Ja.
Och det är faktiskt bra att man har läst alldeles nyligen.
Ja. Och då var det en matte och sen så fick jag lite NO eller något så. Det flyter ihop lite. Jag bara, jajamensan.
Ja, precis.
Och då hoppade jag in och de där 3 veckorna blev ett år.
Ja.
Så jag var alltså mattelärare och NO-lärare.
Visst, är det roligt att vara lärare?
Ja, det är jättekul. Och jag hade så bra stöd från kollegorna.
Aha.
Och jag var ju kanske 21, 22.
Och det gillar ju eleverna också.
Ja.
De tar ju en som, på något sätt så är man på samma nivå.
Ja. Men tänkte jag som aldrig haft godkända betyg i matte eller NO. Där står jag och undervisar i det.
Men jag har också vickat 5 år som NO-lärare både på Kumla skola och på Nyboda. Men jag tror när man är så nära, då kommer man ihåg hur man lärde sig.
Ja.
För då kan man inte för mycket.
Nej.
Utan man kan lagom mycket till nästa steg.
Ja, men det var ju verkligen att de eleverna i årskurs 9, de som var väldigt framåt och så i matte, det hanterade jag inte. Men...
Nej. Men det är inte de som är problemet.
Nej.
Det är de man ska plocka upp från steg 1.
Ja.
De som inte fick det ihop det med multiplikationstabellen. Det är de som ska upp.
Ja. Nej, men jag kan ju träffa på gamla elever och nu känner jag så här, oj, du ser ju äldre ut än mig.
Ja.
Och de säger, hej fröken, du var världens bästa mattelärare.
Ja, men förstår du, så är det. Så är det som är så roligt. Ja, båda mina föräldrar var ju lärare så att jag var också inne vickade i ung ålder så fort det fanns möjlighet när man för att tjäna lite pengar.
Ja, men det var ju väldigt bra betalt.
Ja, man fick ju vanor som man inte sen kunde bli av med.
Nej, men det, jag kommer inte ihåg vad jag tjänade, men det var väldigt bra betalt.
Ja. Men tänkte du bli lärare då? Eller hade du, vad ville
Nej, jag
du?
Vet inte. Det var bara att det var så här bekvämt.
Ja.
Att, ja, men här fick jag det här serverat och det funkade bra. Jag hade jätteroligt. Jag hade jättebra kollegor på Forellen.
Ja.
NO, de som jobbar med de ämnena var helt fantastiska och hade ett väldigt modernt tänk.
Mm.
Fast det var på slutet av 80-talet.
NO-lärare överhuvudtaget har väldigt kul.
Ja.
Man har roligt.
Ja. Ja, men de,
det var ju... både när man gör experiment på kemin eller biologin, det är roligt. Jag var ju ändå lärare, jag tyckte det var jätteroligt.
Ja, ja, men det var Anja Eklund och Margareta, vad heter hon, Bjärgård.
Ja,
ja.
Henne hade jag som lärare, Margareta Bjärgård. Vi var allihopa förälskade i Margareta, för hon var så vacker.
Ja, och helt fantastisk person.
Ja, det var hon.
Ja.
Mm.
Och så var det en som hette Dina, och så var det... Herrarna kommer jag inte riktigt ihåg vad de hette.
Måste man
Sixten och
Göran. Ja, Sixten Hellstrand heter han, va?
Ja,
ja, det, precis. Det här är ett farligt område när vi ska nämna alla gamla lärare. Ja. För att vi har ju olika relationer till dem. Ja.
Nej, men så då var jag bara kvar där. Och sen så tänkte jag, men något, vad vill jag göra? Och då började jag plugga på Tollare folkhögskola.
Just det, för folkhögskola är någonting som också är väldigt bra för folk, va?
Ja.
De jag pratat med som har gått folkhögskola säger att det är liksom de bästa åren i sitt liv. Man har fått riktiga vänner, man landar i sig själv. Eller, förklara, vad är det som gör att det är så bra med folkhögskolor?
Jag gick i något som heter media.
Mm.
Och då var det alltså film och foto, radio och skrift.
Jaha, vad roligt. Och det var inne då.
Mm.
Det var ju då som alla skulle bli... hålla på med media. Så medialinjerna sen gick ju jättebra på gymnasiet. Mm.
Och det som var, det var ju att det var så himla mycket praktiskt. Det mesta var ju praktiskt. Ja, men sände vi, höll vi på med ljud, som då, ja, mycket radio. Då sände vi ju närradio i Nacka.
Precis då.
Och då var det ju inte så här...
Som i den här studien, nej, jag vet.
Då hade
jag var med
vi,
på den tiden
hade
också.
Vi ju rullbandspelare som vi satt och klippte i intervju. Alltså riktigt klippte och tejpade. Och...
Ja, det är därför att man klipper.
Ja. Och foto, alltså, det var, alltså allt var ju på...
På riktigt.
Ja, på riktigt. Och så bodde vi på internatet där, så att vi hängde ju tillsammans hela dygnet. Och vi kunde stå i fotolabbet till sent på natten.
Ja, men det, folk är väldigt positiva när de berättar om sin tid. Det spelar ingen roll vad de har gått för folkhögskola. Folk anser att det, och det är... Jag vet inte hur det går med folkhögskolorna idag. De är inte lika utbildade, men det passar ju verkligen människor när man inte hittar sig själv i livet alla gånger.
Ja,
ja.
Det var ett helt fantastiskt år.
Mm.
Och det var inte direkt att jag umgås med någon från den tiden, men vi håller ju kontakten.
Ja, ja. Och sen då?
Jag kanske skulle tänkt igenom det här.
Du skulle berätta hela ditt liv. Det hade du inte berättat. Jag tänkte att det här hafsar vi snabbt över och kommer till andra saker. Men du har ju gjort så mycket. Och sen att det är kul också för att det är Tyresö-anknytet. Så att allt det här är bra för Tyresöborna att höra.
Nej, men jag tror att jag kom tillbaka till forellen. För att jag har ju varit där till och från i 10 år.
Oj!
Ja, men de kände till mig. Jag kan lokalerna... Jag kan alla, ja, men svenska institutioner, alltså jag kunde allt. Så att då hoppade jag in som just långtidsvikarie flera gånger där.
Ja, med vad då? Både vaktmästare och lärare?
Nej, bara lärare.
Så du jobbade 10 år som lärare?
Ja, alltså till och från.
Ja, till och från. Ja. Det är ju jättebra.
Ja. Men sen så jobbade jag liksom lite extra inom vården också.
Mm.
I Svedmyra på ett boende som var väldigt, väldigt speciellt. Det var ett gammalt, på 70-talet så byggde de ett hus och så skulle det vara, jag vet inte om ni känner till Bea lågprismarknad på.
Ah, okay.
Och där är ett högt hus och där skulle det vara, alltså, boende, så här lägenheter, så vanliga människor också bodde. Mm. Och så är det halva huset är bostadshotell också. Längst ner är det en varmbad och så är det butiken där Bea lågprismarknad och så är det en central där, alla, där vi satt och så väntar vi på att få larm så att alla hade sina egna boenden. Då när jag började jobba där, då var det som ett, jag tror att man placerade folk där som man inte visste vart man skulle placera.
Aha, okay. Mm.
Så att det var ganska tunga, mycket psykisk sjukdom och missbruk. Och,
det är tufft.
Ja, men handikappade med missbruk.
Oj,
ja. Det
var allt.
Ja.
Du fick lära dig mycket om livet
ja,
där.
Ja, verkligen. Ja. Mm. Mm. Och så för botten var det ju en pizzeria också, Myran.
Aha.
Där våra boenden kunde gå ner och ta sig några öl.
men och då tänkte du, det här är min framtid, det är här jag ska jobba med.
Nej, jag tänkte då hela tiden, jag vill bli matte och NO-lärare.
Du tänkte så?
Ja, och då fick jag ytterligare ett samtal från forellen och de frågade om jag ville komma och ta över för en lärare som hade blivit sjukskriven. Mm. Just NO. Och då när jag tog över det så var det jättejobbigt. Klasserna var jättejobbiga.
Ja.
Och jag fick kämpa att de ens skulle komma in i klassrummet, ja, och sitta still. Och man hade så här tre trippellektioner. 3 gånger 40 minuter på rad. Och det
funkade aldrig.
Nej.
Mm.
Och det var, efter 40 minuter var alla på plats. Och det, ja, men det var...
Mm.
Och jag kämpade och det, precis vid skolavslutningen, då var de ganska bra klasserna.
Okay,
men ja, då kände jag så här, nej, eftersom jag inte riktigt har alla betyg som behövs för att söka in till lärarlinjen.
Att gå på lärarskolan, det var väl 2 eller 3 år dessutom,
ja,
va?
Och sen så nu behövde jag ta teknisk bas.
Ja, precis. Ja. Så att det är 4 års högskoleutbildning.
Ja, och så hade jag, då hade jag lyckats få 2 små barn också.
Mm.
Och ja, jag kände jag har inte tiden och ekonomin. Jag kan inte ta så mycket studielån,
nej,
för att bli
så
fritidsledare.
Så. Ja, men jag förstår.
Men just det, jag hade jättemycket data på föräldrar.
Det hade du också.
Ja,
ja, för det,
då hade
det
de,
saknar de ju.
Ja, då hade de det här Computer in School. De kompisdatorerna.
Kompisdatorerna! Ja. Och det var precis då, ja, när kompisdatorerna kom. Mm. Det var då alla lärare blev bananas. Ingen, ja, mattelärare ville ta de där datorerna.
Nej.
Och det var ett extremt misslyckande,
mm, med kompisdatorerna. Ja, men det, för det undervisar jag jättemycket i. För då kunde man ju, istället för språk,
ja,
kunde man ju välja konst eller... Ja. Man nu, och då var ju,
fritt valt arbete.
Ja, då var ju data var ju ett som man kunde ha istället för språk. Och då var vi, det var indelat i 3 olika. Man fick gå på maskinskrivningen och lära sig fingersättning.
Ja, det var ju bra. Det har jag, ja, fått nytta av.
Ja, och sen så var det att en lärare hade om dator, alltså datahistoria. Och så hade jag den praktiska biten.
Du hade det. Mm. För var det inte så att man i stort sett bara lärde sig basic? Alltså man lärde sig lite programmering,
ja, ja,
för att datorerna var så dåliga på den, ja, tiden att man kunde inte göra så mycket mer.
Nej.
Det var inga PC.
Nej, men sen så när jag jobbade där, då fick vi några PC-datorer.
Jag fick det, ja.
Ja. Och då undervisade jag det också. Och då blev det att jag började lära, jag hade många kurser med lärarna i kommunen.
Ja.
Om, ja, men ordbehandling, jag kommer inte ihåg vad programmet hette.
Word Perfect var det från början,
ja,
va?
Just att alla skulle kunna göra sina prov och allt sånt i...
Och det var jättestort.
Ja.
Det var stort när man kunde lära sig fet stil.
Ja.
Ja, och blev glad när man kunde ändra typsnitt, ja, på den tiden.
Ja. Det... Och jag vet att många var så ängsliga när de kom. Och vad, ja, ska vi göra med det här till?
Ja. Men det bästa då, var precis då jag började utbilda på Sveriges Television. Ja. Alla journalister ville absolut inte lära sig data, för de hade ju skrivmaskiner.
Mm.
Men då var det Word Perfect som var det första ordbehandlingsprogrammet. Då hade man bara 5 stora ikoner. Det var spara, skriv ut, kopiera, ja, klistra in och, ja, någonting till. För det var det enda man behövde kunna. Och så var man tvungen att lära sig delete-tangenten, ja, och sudda.
Ja, ja, jag kommer inte ihåg. Ja.
Men alltså, det som var fascinerande, ja, det tyckte folk var svårt.
Ja.
För det var ju revolutionerande.
Ja, ja. Ja, men jag kommer ihåg, det var väldigt... Eftersom jag träffade... Väldigt många lärare i kommunen kom, ja, till föräldrarna, och så hade jag på eftermiddagarna så här utbildning. Ja. Och det var så många som var så sura på det där. Att
stressade.
De skulle, ja,
ja. Ja, de skulle lära om.
Ja, och så var det jättemånga som tyckte att det var jättekul,
ja,
också.
Ja, det var jätteroligt. Ja.
Men ska jag bara säga, när jag var på Tollare, då kom jag på, då hade jag ju utbildning också för just the Word Perfect.
Ja, det hade jag.
För,
ja,
nyanlända.
Jaha!
För jag tror att Tollare hade någon, ja, att det kom ungdomar.
Ja, just det.
Och då hade jag data med dem också.
Det heter just, data heter det också.
Ja, just för att jag skulle tjäna lite extra pengar. Ja. Sådär.
Jag kan data,
ja,
för folk.
Ja.
Ja, det var roligt. Ja. Ja, det var andra tider.
Ja.
Jaha, men sen då? Vad hände sen?
Ja, sen så jobbade jag lite i centrum.
Mm.
Det fanns ju en te- och kryddbod som låg precis ovanför rulltrapporna.
Jaha, just. Ja, det fanns det.
Ja, ja, det, ja, hette väl, vad hette det? Hette det Lennarts Härmode,
ja,
låg ju först.
Till höger.
Ja, och sen är det väl nu någon sån här telebutik.
Ja,
där var
det
ju te- och kryddbod.
Just det.
Som sålde frallor och bröd och sånt, ja, som var utanför butiken.
Tänk vad många affärer vi haft i det här centrumet som, mm, inte har gått bra sen.
Ja.
Mm.
Ja.
Dyra hyror.
Och det var ju jättetrevligt.
För då träffar man massa människor.
Ja. Och det är, ja, men det är mysigt att mala kaffe och
ja, luktar gott.
Det luktar gott och det är bara så här, alla är så här snälla och rara och
ja.
Det är mysigt, man har sina stamkunder och,
ja,
jättetrevligt, jättedåligt betalt. och dåliga arbetstider.
Just det. Ja.
Men sen började jag jobba i skoaffären vid Dins.
Jaha. Ja.
Som låg där apoteket Hjärtat ligger nu.
Just det, det ligger jag. Ja. Just det. Ja.
Och där jobbade jag. Alltså båda de här två var ganska kort tagen då. Kanske något år på båda. Sådär. Mm. Men sen så saknade jag ju skolan.
Ja.
Och då var det en kvinna som också hade haft butik i centrum som hade börjat jobba på nyöppnade kunskapsskolan.
Jaha, här i Tyresö?
Ja, mm. I köket. Och så skulle hon flytta och då kom hon och sa till mig, men Miranda, jag har toppen jobb till dig. Du kan väl söka det då i köket på kunskapsskolan. Det är catering, man bara tog emot varm mat. För då får du ju träffa ungarna som jag vet att du vill göra. Ja. Och, för det var ganska jobbigt på skoaffären och sen låg jag i skilsmässa och så. Jag var butikschef i skoaffären.
Ja.
Och det var ganska slitigt så jag kände att jag behöver något.
Bättre arbetstider också.
Bättre arbetstider. Ja, det är samma lön i köket som butikschef på Vedins.
Oj.
Mm. Ja, och ledig helger och lov.
Ja, det är det viktigaste när man om man är ensamstående mamma sen.
Ja, ja. Mm. Så då sökte jag det och fick det. Och på kunskapsskolan var jag kvar i 11 år.
Var du där 11 år?
Ja, men inte i köket. Det var jag något år bara. Och sen blev jag koordinator.
Därför att jag var ju satt då i barn- och utbildningsnämnden.
Ja.
När Mats Fält var ordförande. Och nu brukar jag dra den här historien. Men det är faktiskt mitt fel. Att kunskapsskolan finns där den finns.
Jaha.
Nej, jag skojar. Det är inte mitt fel. Mm. Utan det var så här att jag satt då som politiker för Socialdemokraterna. Vi satt i någon sån här grupp med lokalgrupp hette det. Och så skulle, det var jättemycket elever i Tyresö. Och man var beredd att bygga ut Kumla skola. Men man letade egentligen liksom, det var jättedyrt. Vi hade inte pengar till det. Och då jobbade min man i det huset. För det var, heter det, Atlas Copco Controls. Mm. Och ena halvan av huset var ju tomt. Det var ju UR eller Sveriges Radio som hade planerat att komma hit. Men de vägrade på UR att åka ut till Buschen hit. De ville inte vara. Så att det blev tomt. Det var tomma lokaler.
Mm.
Och då sa jag till Berit Assarsson som var kommunstyrelseordförande. Varför måste vi bygga en hel ny skola när det finns lediga lokaler i Skrubba?
Mm.
Så man kan hyra in sig så länge om det är nu en puckel på eleverna. Man visste ju inte. Och då åkte Mats Fält dit upp. Och det var han som tipsade kunskapsskolan om, här kan ni starta. Mm. Så det var en sån här. Så jag som inte alls var för kunskapsskolan. Nej. Och det som hände också med kunskapsskolan, det var att de kommunala skolorna i Tyresö tömdes ju på jätteduktiga elever.
Mm.
Och elever som inte orkade gå i den skolan.
Mm.
Så att från början fick man ju, efter ett år så hoppar ju många tillbaka till skolan. Mm. Så det var ju väldigt rörigt i skolvärlden i Tyresö på den tiden.
Ja, men det var det ju. Och kunskapsskolan, jag började ju år 2 då i kunskapsskolans utveckling.
Då hade det kanske blivit...
Nej, det tog några år till.
Ja.
Men så är det ju alltid när något är nytt, det måste ju sätta sig.
Ja, vad heter han? Anders, han som är rektor där. Han som sen har gått över och blivit jättestor. Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Men det var ingen... Hon hette väl Camilla och...
Men han som ägde det?
Ja, han hette Anders...
Hultin.
Just precis.
Ja.
Mm, ja, men han var ju vd för hela...
Alltså, han är fortsatt... Men första året var det han som drog igång det.
Jaha, ja, för att jag vet att det var en som hette Kenneth och sen som hette Camilla Konradsson.
Ja.
Också Kenneth Nyman. Och, ja, men det tar ju ett tag. Och sen är det ju alltid... Alltså nu när det börjar med det här fria skolvalet så flyttar ju folk. Ibland kanske man... Jag tror att man ska lösa problem genom att flytta.
Ja.
Men det kanske inte är så.
Nej. Men det blev ju väldigt populärt, kunskapsskolan. Mm. Och de hade ju aldrig problem med att fylla.
Verkligen. En liten period var det. Men sen när jag lämnade så var det verkligen på topp.
Ja, det var det.
Ja. Ja. Och sen nu, jag tror att det är en väldigt bra skola.
Ja, vad roligt.
Jag tyckte den var jättebra när jag jobbade.
Dina barn, var gick de någonstans i skolan?
Där.
De gick där?
Mm.
Och de gillade att vara där?
Nej.
För att,
jo, men den mellansonen, han fick börja på kunskapsskolans resursskola.
Men var det inte så, för att när jag jobbade då, nej det gjorde jag inte, men jag hade koll på Kumla skolan någon anledning, för det kompisar där, att de som kom tillbaka, för det var väldigt mycket Kumla skola som gick till dem att vara närmast dit. De som kom tillbaka efter ett tag, det var de högpresterande flickorna som inte klarade av den här, vet du, att man skulle sätta individuella mål.
Mm.
Det vill säga the sky is the limit liksom. De brände ut sig på kunskapsskolan för att de inte kunde jämföra sig. Man skulle bara jämföra sig med sig själv.
Ja.
Och sen var de här killarna som inte kunde planera sina dagar, som skulle ha sin egen plan.
Ja, som spelade fotboll hela dagarna.
Ja, som ville tillbaka till liksom ett klassrum. Mm. Så det blev också den här fria skolan jämfört med det moderna jämfört med det gamla. Mm. Och då var det gick ju fram och tillbaka där ett tag.
Ja. Jo, men så var det ju mycket. Nu tror jag att de har ju lite mer uppstyrt än när jag jobbade där.
Ja, för det var väl man planerade sin egen vecka.
Ja, alltså man hade ju vissa fasta.
Precis.
Sådär.
Men du gillade att jobba där?
Jättemycket. Mm. Och då, alltså all personal ville jobba med elever och ville se utveckling. Och
bara det. Ja. För jag frågade Anders Hultin, för de hade ju väldigt... Jag var ju satt i barn- och utbildningsnämnden här, så jag var väldigt skeptisk. Mm. Och jag ställde frågor till Anders Hultin, varför lyckas ni? För det gjorde de ju faktiskt. Mm. Och då sa han, vi kan välja den personalgrupp som är motiverad att jobba här. Mm. Och alla är ett team.
Mm.
När han var rektor på någon annan skola, då fick han den lärarkår han fick.
Mm.
Och även bolling.
Han var ju rektor där ett tag också.
Ja, Leif Bolling var ju jätteomtyckt som jumpalärare på Kumla. Och sen var han rektor här på Föräldskolan. Och han var ju väldigt duktig. Och när han fick, då åkte jag faktiskt och besökte honom. För han körde Nacka kunskapsskola också.
Gjorde
och då, då sa han också det att här kan man styra bättre.
Mm.
Så han tyckte ju att det var för trögt i den kommunala skolan.
Det kan jag tänka mig. Ja. Jag trivdes jättebra.
Hur länge sedan var det här?
2012 slutade det där.
Okej.
Okay. Och då kunde jag det. Kände jag att jag ville prova något nytt.
Ja.
Och då var jag liksom lite headhuntad till en nyöppnad skola i Farsta. Också en friskola. Som hade ett helt annat elevunderlag. Väldigt tungt.
Mm.
Och det var väl en skola som inte riktigt funkade jättebra. De hade speciella visioner. Om att starta en ny kulturskola. Men det funkade inte riktigt.
Nej, nej.
Och då flyttade jag. Jag jobbar fortfarande inom den här friskoleföretaget. Så nu jobbar jag inne på Södermalm på en grundskola. Och nu precis har jag flyttat till en gymnasieskola.
Alltså, hallå. Jag skulle bara starta det här programmet. Du sa så här, jag har inte så mycket att prata om. Vi har bara kommit till ditt yrkesliv. Och nu är vi äntligen framme. Du är administratör på Sjölins gymnasium i Södermalm.
Ja.
Vad gör en administratör?
Alltså, allt möjligt. Allt som inte rektorn och lärarna gör.
Ja.
Dels har vi mycket att vi har med betygshantering, allt. Från att öppna betygsperiod. Ja, men allt möjligt med betyg. Elevprogrammen, systemen, IT. Jag jobbar jättemycket med IT.
Jag fattar. Nu säger man inte data.
Nej.
Nej.
Jag har hand. Eleverna får Chromebooks.
Jaha, de får det?
Ja, och jag har alla. Alltså, administrerar det.
Ja, se till att allting funkar i det.
Och problem. Och när så att det tar ganska stor tid. Sen är det... Allt. Jag har hand om fastighet också. Och den här fastigheten är ju byggd på slutet av 30-talet. Ligger jättefint på Södermalm.
Uh-huh.
Det har alltid varit utbildning i den här byggnaden.
Så hela väggarna säger utbildning?
Ja, men eftersom det är byggt på 30-talet så är det...
Tjocka väggar.
Ja, och mycket dåliga rör och saker som händer. Och jag har jättemycket med fastighet att göra.
Hur länge har du jobbat där, tror du?
Alltså, i byggnaden har jag jobbat sedan 2019. Men på Sjölins är det sedan 2024.
Okej.
Mm.
Alltså, jag hade tänkt att fråga dig om massa saker. För att nu har vi bara gått igenom din yrkesliv. Du sa, vad ska jag prata med dig? Alltså, jag har bara skrivit punkter. Jag ska först bara... För att jag tänkte ändå prata med dig också om Krusboda.
Ja.
Därför att du håller på med Krusboda kontakt.
Ja.
Ja. Och Krusboda har ju nyligen fyllt år.
Ja.
50 år.
Mm.
Så egentligen skulle jag vilja att du och någon annan kommer hit och berättar lite mer om Krusboda. För att hela det är också intressant tycker jag. För att Krusboda är ju ett av Sveriges största småhusområden.
Ja, norra Europas.
Ja,
precis. Mm.
Så ni har ju en historia där uppe. Och hur länge sa du att du har bott där?
Sorry. Sen 2010.
Ja, och det tycker ju du själv är lång tid.
Ja.
Ja. Men, och sen så tillsammans med din man som också har ett jättebra namn. Det är så bra när folk har ovanliga namn. Jörgen Genhammar.
Ja.
Ja. Så håller ni på med geocaching.
Ja, geocaching.
Dit kommer vi inte i det här programmet. För nu har det redan gått 45 minuter. Och sen tänkte jag prata med dig om isbad. Jag ser att du håller på med sånt. Ja. Och att du även håller på med quizgänget i Tyresö centrum.
Ja.
Så att nu har vi bara tagit ditt yrkesliv. Med rena. Så att det här går ju inte. Så att nästa program får vi fortsätta med det.
Ja, oj då.
Ja. Är det okej?
Det är okej.
För att lite grann så det här med geocaching. Bara snabbt, vad är det?
Alltså det är som en, man letar skatter i naturen med hjälp av GPS.
Någon har lagt någonting där.
Ja.
Och så går man dit och kollar att man hittar det.
Ja.
Och lämnar ett spår.
Ja, man liksom loggar att man har varit där. Gör man både på plats och digitalt.
Ja, det här är ju nya tiden. Ja, det är nästan som Pokémon fast det här är lite snällare va? Det här är inte riktigt springa omkring och slåss.
Nej, här finns det ju saker på riktigt också.
Ja, inte massa läskiga saker. Jättekul att du kom hit, Mirjana Bergli.
Tackar.
Jag är glad att din mamma Margareta sa att jag skulle ta kontakt. Så att, jätteroligt att du kom hit.
Ja, tack så mycket.
Och jag som har haft det här nostalgiska samtalet i och med att vi pratat om massa saker som jag känner att det här är en del av min Tyresö-historia också. Jag heter Ann-Sanne Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och har ni andra människor som har såna här fantastiska historier, se till att de kontaktar oss på info@tyresoradion.se.